Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Vi säger god jul och hälsa hjärtligt välkomna till det 12:e avsnittet av Släpp sargen. Har tomten kommit till dig nere i Schweiz?
Han har faktiskt inte kommit än. Men jag sitter här faktiskt och tittar ut genom fönstret just nu. Han borde vara här snart. Tycker jag. Alltså jag tycker ändå att jag har skött mig helt någorlunda den här poddsäsongen.
Ja, varit snäll.
Ja.
Hur ser ditt julfirande ut?
Just i år så blir det ju... Nej, jag vet inte. Man får försöka göra det så svenskt som möjligt. Jag har varit lite på Ikea, inhandlat så likvärdig julmat som man egentligen kan. Och sen får jag väl... koppla upp mig till Kalle och sådär. Jag körde väldigt svenskt. Själv då? Har du något såhär galet som du...
Nej, det skulle jag inte säga. Befinner mig i Småland. I ett hockeylandskap får man väl ändå säga. Och firar med tjejens familj. Och sen ska vi vidare en sväng till Göteborg. Men naturligtvis så... försöker vi göra det så coronasäkert det bara går.
Ja, mysigt. Ansvarsfullt.
Absolut. Men julen, ja, det är ju vad det är så att säga. Personligen så tycker jag alltid att de hockeymatcherna som väntar nu under mellandagen alltid är något lite extra på något sätt. Det är något annat mys runt de matcherna. Kan du som spelare känna igen dig något i det?
Jo, det gör jag. Det var ju egentligen bandyns tid, va? Alltså, men det har ju blivit lite hockeyns tid också. Jag vet, som aktiv i SHL under ett par säsonger så där, så var man faktiskt, innan säsongen startade till exempelvis, så var man inte så sugen på de här mellandagsmatcherna. Just för att det kan vara ett tillfälle att kunna få lite ledigt... och sådär va. Men det är ju publikmatcher. Det är ju nästan fullsatt i varandra lada och sådär. Så att man förstår att klubbarna vill behålla dem. Men absolut, visst är det lite julmys runt om matcherna. Det brukar också alltid vankas någon liten så här julmiddag eller julfest med laget också, som man alltid har sett fram emot också. Ja. Så det är absolut lite mysstämning, det är det.
I år är det naturligtvis helt andra förutsättningar, tyvärr. Det kommer inte vara några fullsatta arenor och sådär. Hur lagen gör med julfester vet jag inte, men hur hårt brukar det kunna bli på dem?
På julfesterna?
Ja.
I och med att det är ändå en del matchande så är det, och det är mer trevligt än galet, om jag säger så. Då. För att låta tråkig.
Okej. Okay. Ja, men mysigt med jul i alla fall. Vi kör vidare naturligtvis i hockeyns tecken och dundrar igång det här avsnittet. Ett väldigt speciellt JVM drar ju igång här nu i dagarna. Allt är inte riktigt som det brukar, som så mycket annat den här hockeysäsongen då. Men du, Robin, spelade ju ditt JVM 07-08 i Tjeckien, va?
Det stämmer, i fina Pardubice.
Jag har faktiskt varit i Pardubice.
Ja, det är ingen dålig by.
Nej, de har ett jävligt trevligt torg där, vill jag minnas.
Ja, exakt.
Där ölen inte var dyr. Så det, nu ska väl ingen åka dit då, med tanke på att läget är som det är. Men hur var upplevelsen?
För mig var det helt fantastiskt. JVM, det är en sån där sak som under pojktiden sådär, så spelade du ganska många landslagsturneringar. Och det är inte alltid jättehäftiga ställen eller häftiga turneringar sådär också. Det är ganska mycket slit fram tills JVM då, som blir då den stora saken egentligen för en juniorspelare. Det är liksom, det har ju egentligen gått att ladda upp i flera års tid just för den turneringen. Så att där och då kändes det jäkligt stort och jäkligt häftigt allting alltså.
Ja, för det är ju inte så mycket glamour runt de övriga J- och U-turneringarna så att säga.
Nej. Det känns som att 18-VM på något sätt börjar bli lite större i vilket fall.
Mm, kanske lite mer.
Eller?
Ja, jo, men absolut. Kanske lite mer än vad det har varit tidigare. Men det är ju verkligen det här som är den stora jävla grejen som man väl sliter för i ganska många år egentligen att kunna komma med.
Ja, nej, men exakt. Det blir ju som top of the cake på något sätt. Det är ju det, är ju det häftigaste du kan uppleva som juniorspelare. Så att det... nu hann ju inte jag, eller han ska jag inte säga, jag fick aldrig spela i Nordamerika no JVM, vilket hade varit säkerligen ytterligare ett steg. Men jag var väldigt nöjd med mitt JVM och ställe och egentligen hela den där månaden som han är borta då.
Hur var JVM-stämningen, om man så säger, där i Tjeckien för 13 år sedan, så är det här nu?
Vad länge sedan det lät. Men det var ballt. Det som var ju att det var ju så sjukt mycket influgna. Kom igen, Annika, hjälp mig.
Flugna, tror jag. Flugna.
Japp. Kanadenser, det var ju liksom... När vi mötte Kanada så var det i stort sett fullsatt i den ladan med bara kanadenser. Det var ju ashäftigt ju.
Ni i Sverige då gick ju rent genom gruppspelet och fortsatte på det spåret ända fram till finalen mot Kanada. Torsk i sadden.
Ja, den sved. Fy fan vad den sved alltså.
Ja.
Vi kom ju lite från ingenstans liksom. Vi var ju egentligen ett ganska skönt gäng bara, skulle jag säga. Alltså det var inte jättemycket talang eller liksom. Vi hade ju en del bra spelare såklart, men de hade inte fått den stjärnstatusen som de fick sen. Men överlag var ju vi ett lag som, vi var inte tippade till någon medaljer eller någonting, utan... Men Per Mårts, han lurade i oss någonting om att vi kunde vinna hela den där turneringen. Lite så var det. Han fick oss nog att se lite på oss själva på ett annat sätt. Samtidigt som vi var ett så jäkla skönt gäng som hade sjukt kul utanför. Och den kombinationen gjorde det nog att vi lyckades vinna över Kanada. Gå rent i första matcherna där och sen ta oss ända till övertid i finalen.
Vad minns du från den matchen, finalen där, sadden?
Jag minns att jag faktiskt inte kände någon oro, även när vi låg under med 2-0. Alltså, jag hade någon sån här skön känsla, och den kan jag säga, den har jag inte haft ofta. Men jag hade någon form av känsla att vi skulle vinna den matchen. Inte så att jag åkte runt och trodde att liksom, nej, men det här blir lätt. Men jag hade ändå ett helt annat lugn. Alltså ligga under med 2-0 mot Kanada. Jag tror att det var inför sista perioden också. Då ska det ju kanske infinnas någon form av acceptans till en silvermedalj. Men det gjorde inte det då. Jag tror att vi alla kände att fan, vi har de här jävlarna om vi bara gasa på lite nu. Men det räckte inte. Men nu så här 13 år senare så är jag ju faktiskt väldigt stolt över den turneringen.
Du var inne där på att ni kanske inte hade ett så superstjärnspäckat lag. Men nu om man väljer att titta på den truppen idag. Det var ändå Mikael Backlund, Patrik Berglund, Viktor Hedman, Jonas Enroth i mål. Hur var det här gänget som ni hade det här året?
Nej, men först och främst var det var ett skönt gäng. Det var ett kul gäng att vara runt. Det var... många som sagt som hade hängt ihop under lång tid tillsammans, som kände varandra ganska väl. Det är väl egentligen det jag kommer ihåg, att det var många, många sköna kvällar där man satt på hotellrummet liksom och kunde snacka skit, och det var liksom behagligt sådär. Det är vad jag kommer ihåg. Och laget sådär som, alltså självklart vi hade ju duktiga spelare, men det var ju liksom inte samma stjärnstatus. Alltså som när vi möter Kanada till exempel, så har ju Stamkos och Tavares och PK, alltså det var ju ett all-star-lag ungefär liksom. Och vi kändes väl lite som, ja, men det här lokala hockeylaget som var där och råkade spela en final ungefär.
Slog mig nu att det är sjukt att vi inte hade med PK-subban på bra namn förra veckan.
Ja, dålig research på det.
Eller så var det alldeles förväntat att det där kanonnamnet. Men du, jag kikade lite här på poängliga och sådär från den här 07-08 given turneringen. Figge i topp, både poäng och skytteliga i juniorkronorna. Vad fan hände?
Ja, exakt, vad hände? Och då ska det tilläggas att jag bara hade en handled också, för jag hade brutit båtben som jag med nöd och näppe, som Edmonton då, laget jag spelade i juniorligan, tillät mig att spela. Jag hann göra en sån här, nu vet jag inte exakt vad den typen av röntgen heter, men när man sprutar in någonting typ radioaktivitet, eller på att säga, det kanske är det, jag vet inte.
men det... Medicinpodden.
Ja, anatomipodden. Nej, men så, och då alltså, fick jag reda på kanske, ja, det var nog bara ett par timmar innan min flight skulle gå, att båtbenet var. Men jag fick, jag gick ner på knä och bugade och bad om att få åka, och jag fick till slut göra det. Nej, jag vet faktiskt inte vad som hände. Vi hade en ganska skön kedja. Det var jag, Thomas Larsson och Jocke Andersson som funkade egentligen från första träningsmatchen, och sen, ja, det flöt ju på. Fick ju spela mycket under match också, så att ja, det trillade in någon puck där, det gjorde det.
Men alltså, sett till att JVM är en ganska stor grej medialt och sånt där, och det var det väl ändå redan då, det måste ju varit ett kolossalt fokus på dig.
Ja, fast det var inte så, alltså jag skulle ändå säga att det startade ju på något sätt för vår del hemma i Sverige, där sändningarna blev lite mer rejäla och sådär, det var ju egentligen säsongen innan oss då, när SVT började sända matcherna från hemma i VM. Innan dess så var det egentligen ingenting alls. Och jag skulle säga att 87-ernas, ja, säsongen innan då, att det JVM sändes och sådär. Men det var ändå inte samma mediala liksom, syn på JVM då. Det kom ju faktiskt med oss. Utan att klappa mig själv på axeln eller som lag på axeln, så blev det ju någonting med att vi lyckades ta oss till final. Och jag tror ju att det var ju där då på något sätt den här JVM-hypen startades hemma i Sverige. Det skulle jag gissa på i vilket fall.
Ja, men det var lite det jag menade, att det blev ju en hype runt det här JVM:et.
Ja.
Det får man väl ändå säga. Ja,
och kommer du ihåg något från det, eller?
Ja, det gör jag. Alltså, ja, inte i detalj, men jag kommer ju ihåg att det spelades. Alltså, jag var ändå, vad var jag? 17-18 bast. Jo då, det minns jag. Mm. Men och jag kommer ihåg att jag upplevde det som att det ändå var en del surr.
Ja.
Och i skenet av det då, så gör ju du personligen jävligt bra ifrån det. Alltså, var det inte väldigt mycket runt dig då? Alltså, det känns som den naturliga följden, eller vad man ska säga.
Jo, men lite blev det ju. Och sen lyckades jag trockla in ett sånt där mål från bakom mål också. Det gjorde ju att det vart en och annan fråga om det. Så att såklart blev det ju alltså ganska mycket media och sånt där, men det som sagt, jag stördes inte så mycket av det. Det var nästan tvärtom, att jag tyckte att det var kul, och det var kul att JVM, att det fångades upp så mycket och att det blev en hype om det, för att jag tycker att det laget som vi hade förtjänade ju det. Så att ja, nej, det var kul.
Det var väl gruppspelet mot Danmark du fick för att göra något lite märkligt, måste väl många tyckt att det var där och då i alla fall.
Ja.
Så här lät det i SVT-sändning.
Ja, han gör mål! Har ni sett 6-1 Figren? Han lägger upp dem på bladet. Det där var det fräckaste jag sett på länge.
Vad är bakgrunden till det där målet egentligen?
Jag gjorde ett liknande mål bara något år tidigare när vi var iväg med 87-landslagen någonstans. Jag vet inte. Alltså, det dök väl bara upp i huvudet. Sen det ska ju tilläggas att det är 6-1 eller 7-1, ja, målet. Så det var inte direkt matchavgörande. Men jag vet inte. Jag hade väl hållit på och latcha mycket med pucken. Jag tyckte om att hålla på och liksom ha kul och dribbla och liksom komma på nya saker i den åldern. Och sen, ja, det fanns ju tid och det fanns ju utrymme för att testa, så att jag gav det en chans.
En liten avstickare här bara, för du sa att matchen var ju redan avgjord här naturligtvis. Vad tycker du om att spelare försöker sig på sånt här när en match typ står och väger?
Jag ser nog hellre att en spelare försöker göra det när den står och väger än när det är 7-1, skulle jag.
Är det så?
Ja, jag tycker nog det. Jag tycker det visar på, jag vet inte, lite självförtroende, lite liksom... Nej, jag vet inte. Jag ser det hellre att man testar i ett viktigt läge, tror jag.
Ja, okej.
Okay. Alltså, sen får du inte vara... Det här är ju liksom... Den här typen av mål... Det är ju liksom... Vad kan du annars göra för någonting? Alltså, du står bakom mål. Så det blir liksom... Annat hade det väl kanske varit om det var 2-2, friläge, 3 sekunder kvar. Och att du testar någonting då. Det kan väl kanske... inte tycka är okej.
Okay. Nej, men det är lite det jag är inne på att liksom typ
just från läget bakom mål så ser jag inget problem med det.
Nej för fan. Vi har ju tidigare varit inne på hur jävla tråkig jag är med vissa grejer. Och det här är nog en sån grej. Här gör du naturligtvis helt rätt. Jag menar att det är den situationen. Men liksom en slutspelsmatch hur det står 2-2 och en spelare får ett friläge med 3 minuter kvar, att liksom försöka lägga pucken mellan benen och försöka hålla på med någon jävla tramsfint och sånt där, det kan fan göra mig tokig alltså.
Ja, men jag tycker inte det gör dig gubbe. Jag tycker det gör dig bara klok.
Ja, det är väl ändå en rimlig åsikt.
Ja, nej, jag är faktiskt med dig där.
Ja, tack. Du, kommer du sitta bänkar framför JV?
Nej, i och med att det går på natten. Alltså, jag vet inte ens hur schemat tror jag.
Det kommer väl vara varierat.
Alltså, kan jag se matcherna så kommer jag se dem.
Så länge du inte behöver kasta om hela dygnet kommer du titta.
Ja, exakt. Själv då? Du kommer du kliva upp i natten?
Nej, det kommer jag verkligen inte göra.
Nej.
fan vad vi snackar ner det här givet. Nej, men jag kommer nog vara lite som du. De matcherna som passar att se kommer jag nog att se. Men överlag har jag ju... Jag har inte riktigt det där suget efter landslagshockey som många andra har.
Vadå, så du sitter inte på nåla för Channel One Cup här som
ja, men det är klart jag gör det för Channel One för fan, men däremot inte för ett OS.
Nej, okej.
Okay. Nej, för fan. Nej, men till exempel ett OS. Jag har svårt att gå igång på det alltså. Och lite samma med JVM så här. Det är klart om Sverige vinner, det är klart som fan jag tycker det är kul. Mm. Men liksom jag håller ju klubblagshockeyn hemma i Sverige 10 gånger högre. Om vi tittar liksom pulsmässigt.
Jag kan köpa det på något sätt. Jag alltså så länge det inte är bästa landslaget så fattas det faktiskt lite för mig att kunna sätta mig in i det. Men de gångerna när det verkligen är det bästa laget, då tycker jag att det är skitkul.
Men JVM är väl ändå mångt och mycket det bästa?
Ja, det är det väl, kan man väl säga. Det är väl ofta som, det är väl ett par första runder som inte är med. Och Kanada, de har väl ofta ett helt lag som redan spelar NHL ungefär. Sådär. Men... ja, jag vet inte, jag tycker väl kanske mer så med riktiga landslag, jag höll på att säga, storlandslaget.
Ja. Men upplever du att, för det känns som att runt varje jul och nyår så det blir väldigt stor hype kring JVM, så är det ju. Upplever du att den är motiverad?
Jo, alltså både ja och nej. Det är fortfarande junior som vi snackar om, men å andra sidan så det är lite annan sport. Alltså nu är de ju så sjukt skolade och de är så uppe tidigt i A-lag och sådär också. Så att jag tycker att den här charmen som fanns med junior-VM och sådär tidigare, den kanske börjar försvinna lite. Om man går tillbaka då några år, till exempel när Tedenby eller de här spelade, det var ju liksom High Chaparral. Det var ju, alltså vad som helst kunde hända, när som helst. Och det var ju därför det var så jäkla kul att kolla på. För att det var så ostrukturerat och ja, men det var bara en stor hockeyfest liksom. Det var, nu har väl det försvunnit lite, nu är det nästan som att kolla seniorhockey. Så att det blir ju, att man kollar på ett lite annat sätt tycker jag. Och ja, hypen i sig, jag vet inte, det är en kul happening och den ligger ju bra i tiden. Men som sagt, det är fortfarande junior tycker jag.
I och med att det här är vårt julavsnitt så tänker jag att det är ju inget vettigt sådant eller riktigt sådant om vi inte skickar ut lite julklappar i hockeyeten. Så nu tänkte jag att jag skulle ta rollen som jultomte här, Robin, och ja, men dela ut lite julklappar inom hockeyn. Vad tror du om det upplägget?
Jag tycker att det låter spännande. Jag undrar lite, vad är du för typ av tomte?
Ja, alltså vanligtvis när man är det på riktigt så att säga, så tycker jag väl om att ha ändå några järn innanför västen. Då känns det som att då kan man mer leva in i det, och det är då man kan blåsa de yngre kusinerna på riktigt.
Ja.
Det förstår man kan leva ut, men idag så har jag inte förtärt något annat än vatten och kaffe. Så idag kanske det blir lite mer
Nej, det blir en stilig tomte idag.
Precis, ja. Det blir lite mer ordningsamt, ja. Men lite kul ska vi ha också. Så jag kommer läsa upp ett litet rim här till mina julklappar. Så får vi se vad du tycker helt enkelt. Om jag är fel ute eller om det är en perfekt julklapp helt enkelt,
ja.
God jul, Roger Rönnberg. Det finns en felaktig bild om att Frölunda-coachen jämt gnäller i media. Om det står det dock inget på hans sanningsenliga Wikipedia. Hetlevrade Rönnberg gör sig dock ingen tjänst med starka minspel på bänken. Med extra puder blir Seymours kameror nog inte lika sugna på att påtala den enligt vissa lite svaga länken. Men jag anser att hans och andra tränares känslor främst livar upp. I alla fall så länge huvudfokus ligger på deras egen spelartrupp. Med lite smink blir Rönnberg mindre röd. Men kan ändå behålla samma glöd.
Ja, vad fin. Imponerande alltså.
Tycker du det?
Han fick puder eller?
Ja, men han får lite smink helt enkelt.
Ja, det var kul.
Ja, men han får ju ofta höra att han är liksom röd Roger och sådär på bänken där.
Ja.
Och, så jag tänker att kan han liksom putsa bort lite grann av det där så kanske Frölunda-tränaren får ett lite lugnare 2021.
Ja, och i den här, har du tänkt på det? Rogge, han kan man slänga i någon form av vax eller någonting? För att det är väldigt ofta han står i intervjuer där vaxet inte har räckt till där bak, så att det är alltid lite hår som står upp.
Ja, det är möjligt faktiskt.
Ja, om vi bara kan slänga in något dagsvax eller något, Roger där.
Ja, absolut. Ja, men det tycker jag. Jag menar ju att Roger Rönnberg, absolut, han är rasande många gånger på bänken. Och i en del fall är det säkert på domaren. I en del fall tror jag man tror att det är domaren. Och egentligen är han sur på något som har hänt i spelet eller på någon i laget. Men han håller högre nivå än många andra SHL-tränare måste jag säga när det har just med media att göra. Jag vet inte, de gångerna han har varit kritisk till en domarinsats till exempel under sina många, många år ifrån, det är ju lätträknade om man ser till när det har tagit plats i media så att säga.
Mm. Ja, alltså han har väl blivit lite bättre också, det får man väl ändå säga. Det var ju ändå, alltså tidigt där för Frölunda, då kunde han ju ändå gå ut och svinga ganska friskt i både presskonferenser och intervjuer och sådär. Men absolut, jag tycker att han för sig väldigt bra i media. Jag tycker att det är ganska många coacher som för sig bra i media. Jag tycker att
absolut.
Sam Hallam är exemplariskt faktiskt.
Ja, men det jag menar med just varför jag väljer ut just Roger här är ju för att han kokar ju många gånger när han står där på bänken, men ofta när det ska läggas ord på det så tycker jag han brukar sköta det ganska så snyggt faktiskt.
Ja, nej men absolut.
Och det här med liksom känslor på bänken, där är han ju inte ensam. Jag menar, Peter Andersson ser ju fullständigt rasande ut många gånger, Thomas Berglund lika så. Men alltså, vad fan, jag tycker bara det där är härligt.
Ja, nej, jag tycker också att det är okej.
Och sen naturligtvis, man ska inte, det var ju det som Mikael Nord också pratade när vi hade med honom, att man ska inte liksom, vad ska man säga, peka ut en domare inför en hel arena och stå och vifta och hålla på. Naturligtvis inte, det är inte snyggt. Men ibland tror jag också att det kanske är det egna laget som en tränare är förbannad på sådär.
Mm.
God jul, SHL-kontoret! De kallas hockeymördare, giriga och håna som pampar. Men SHLs ledning tycker jag förtjänar mer än att vi på dem bara stampar. Corona är inte lätt att hantera, men visst har man skött det helt okej. Att konstant gnälla på SHL anser jag mest blivit en lite larvig grej. Fina tv-avtal bygger ligan starkare, men ändå får man mycket skit. Det finaste som finns i hockeyväg måste vi just därför skicka dit. Här kommer Robin Figrens signerade idolbild. Ni vet gåvan Micke Nords son egentligen skulle få. Med den på väggen blir hockeyvardagen aldrig grå.
Ja, stort grattis SHL. De fick alltså en bild på mig. Så att de kan se
jag tycker
tillbaka.
Att jag var ganska rolig, ja, måste jag säga. Ja, det är faktiskt självgott, men det tycker jag fan jag ska ha.
Ja, men jag vet inte, vad ska de med den till? Se tillbaka på en svunnen tid bara, eller vad... Jag trodde faktiskt att du kanske skulle skicka med en miniräknare där så att vi kunde få en tabell med poäng per spelad match.
Ja, men kan inte det vara din julklapp till dem?
Jo!
Jag fixar den signerade idolbilden så de kan se ditt söta face och må lite bra då och då. Och du skickar med en sån där kalkylator.
Jajamän, det är fair enough, det kör vi på.
Ja, men det låter bra. Hur tycker du överlag att SHL sköter sig, om man säger då? De får ju mycket skit helt enkelt. Sen, ska de ha det eller inte?
Jag tycker att SHL är en förbannat bra skött liga. Alltså, och har alltså egentligen varit det ända sedan jag gjorde min första match. Så att jag tycker att de får väldigt mycket skit. Jag tycker att det är väldigt många som ska tycka om SHL och då ska man alltid tycka negativt. Jag tycker att SHL som liga får lite för mycket skit ibland.
Enig. God jul, JVM-landslaget! JVM sägs vara en superupplevelse som ung, lovande spelare. Och förhoppningen i Sverige om juniorkronornas framgång, det är absolut ingen vattendelare. Därför gäller det för spelarna att kunna njuta till max i sin bubbla. Slappna av och ha kul, så ska ni nog inte på målsnöret snubbla. En stjärnspäckad med en publikfri En stjärnspäckad med en publikfri turnering blir något väldigt speciellt. Fixa medalj så kanske ni rent av blir omnämnda i SVT:s Aktuellt. Men inled allt med en lyxmassage så kanske ni slipper trista bandage.
Ja.
De får en lyxmassage.
Ja, det är skönt att ändå ha lite så här släppsargen-tema på klapparna. Jag gillar det.
Ja, men vad fan. Jag får liksom klämma in oss med ett skohorn så mycket det bara går.
Ja, nej, det var fint. De fick alltså en lyxmasse.
Släng in hela truppen och ge dem 45 minuter lyxmasse var då.
Ja, tajt spelschema och sådär. Så att, ja, nej, men varsågod.
God jul, hela jävla hockeyvärlden. Inställda matcher, haltande tabeller och ingen publik. Den här säsongen är sannoliken ingen annan lik. Pandemin har fått hemskare följder än att hockeyn har fått lida. Men satan vad man längtar till fullsatta läktare som otrolig glädje kan sprida. Ingen vet när man på hockeyresor och kvällar i arenor kan börja spåna. Tills dess säger vi dra åt helvete, jävla corona. Men här skickar vi ut ett digitalt vaccin. Så att hockeyvärlden snart åter fungerar som en väloljad maskin.
Den här applåden är faktiskt sett över alla klapparna som har delats ut. Väldigt, väldigt skickligt, Nicke.
Tycker du det?
Fan, det är nästan att man blir lite så här smårör här på sista. För att det är inte kul. Alltså, det är inte så jävla kul nu med... det som spelar och inte spelar inför publik, det är ju faktiskt värdelöst. Den här sporten är sig inte, det är inte densamma.
Nej.
Och som tittar, det är värdelöst. Vi behöver det där vaccinet.
Det är starkt att jag gör dig lite, ja, men, jag tänker inte säga lite, det är starkt att jag gör dig tårögd.
Ja.
Ja. Numera så, och jag lyssnar på poddar och sånt där, om folk börjar prata om hur tråkig den här säsongen är, då stänger jag av direkt, för jag är så jävla trött på att lyssna på det. Och nu hamnar jag lite i den här fällan själv. Men det jag tänker är väl att det är också lite myspys att tänka i tankar om att tänk när liksom hockeyhallarna är fulla igen. Alltså, tänk första gången man hör att det ropas ut att det är fullt hus liksom.
Ja, nej, jag fattar verkligen vad du menar med just känslan att det skulle vara mysigt. För det är just det man tänker på som spelare. Alltså det är ju varenda match. Det är en så stor del som har tagits ifrån sporten just nu. Så att det är så mycket jobb nu och på något sätt så lite glädje jämfört med hur det en gång var förr i tiden.
Vi ska väl inte bli för negrotter det här, men häromdagen så efter att ha kollat en vanlig så här SHL-hockeykväll så tog jag en timme och la mig och kollade igenom gamla highlights från lite olika slutspel och sånt där. Alltså när det blir den kontrasten, när man går från att se en vanlig SHL-omgång nu. Så jag visserligen, jag tycker fortfarande det är superunderhållande. Jag tänker inte gnälla så mycket över det, jag tycker man har vant sig. Men att sen liksom kolla på, så här, klipp från slutspelet 18-19 eller vad det nu kan vara liksom. Alltså, det är inte klokt när det blir vissa mål. Alltså att höra det jublet och, alltså det här klassiska taken, ja. lyft, taket lyfter begreppet som man kanske är lite trött på vanligtvis. Men det är ju typ vad som sker. Alltså det är, alltså jag hade sån gåshud så det var inte klokt.
Nej, jag fattar det. Jag hoppas ju att det blir lika liksom bedrövande som det var de i slutet på förra säsongen då, när man gick från publik till den sista matchen utan publik. Lika bedrövad och less som man var då, hoppas jag att känslan kanske dubblas gånger tusen, fast åt det positiva hållet, den dagen publik verkligen tillåts. Alltså,
ja, men...
Nej, oh, vi får längta på. Vi får bita ihop och verkligen längta på.
Ja, men så här, de senaste säsongerna i SHL i alla fall, så har jag upplevt att det har gnällts ganska mycket om det här med serielunk och det är så trist och man kan lika gärna kolla matcherna hemma. Jag tycker det har varit jävla tråkigt, surr och negativt på många håll när det kommer till just att vara på plats i arenan och sådär och se hockey omgång 29. Men alltså tänk när man kan göra det igen. Alltså vilken jävla grej.
Ja, det kommer vara helt fantastiskt. Och tänk i starten, tänk de första matcherna med alla fulla hus. Och... Nu vet vi ju inte exakt hur det kommer bli och sådär, men om vi bara får drömma lite och sukta.
Ja, wow! Mm.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Dags för veckans Figg avslöjar, och i och med att det här är vårt julavsnitt så ska det naturligtvis vara jultema. Du är ju lite lurig av dig, Robin, så jag tänkte kolla här, vilken är den bästa julklappen du gett bort?
Ja, alltså inom, jag vet inte, det är säkert vanligt att man gör så på vilket kontor som helst, men inom hockeyvärlden så brukas det dela ut någonting som heter Secret Santa.
Det där vet 98% av Sverige var det här.
Ja, men då behöver jag inte dra det då.
Ja.
Jag fick faktiskt Mats...
Ja, men vad fan, dra det på 12 sekunder.
Du får en lapp med ett namn på och så ska du köpa en julklapp till den här personen. Och det är ingen som vet vem det är som ger till vem då. Det avslöjas aldrig, det håller man på.
Ja, precis.
Jag fick i vilket fall Mats Rosseli Olsen ett år och jag köpte faktiskt en mus till honom. Som jag döpte till Espen. Efter Espen Knutsen. jag hade faktiskt...
Alltså vänta lite. Det är ju helt otroligt faktiskt. Det är jättekul. Alltså det måste jag fan ge dig. Det är svinroligt.
Ja, men jag tänkte någonting som är så här jobbigt lite. Men ändå lite gulligt på något sätt. Och det finns ju ingen chans i hela världen att han skulle kunna göra sig av med den heller. Alltså, jag hade en plan ska jag säga. Om han skulle verkligen toknekat vad jag skulle gjort med den. Men jag kommer ihåg att han smög fram där. Och det var ju ett ganska stort paket. Det var ju en hel bur. Och det lät ju där inne också. Jag kommer ihåg när han smög fram där. Lite skitnöd. Jag visste inte vad som väntade. Så jag till slut insåg att han hade fått en, ja, vad det nu var, någon mus eller dvärghamster. Någonting rått, liknande.
Ja, exakt.
Men det slutade faktiskt med att vår fysio Stina Hedin tog hem den till hennes dotter. Så att... vet inte om det lever än idag. Men det är väl min bästa julklapp. Ja, det är väl den bästa julklappen jag har delat ut, tror jag. Espen.
Vad sa Roselli Olsen?
Han visste nog inte hur han skulle hantera situationen först, tror jag. Eller om han skulle ta hem den eller... Jag kommer inte ihåg exakt. Men jag kommer ihåg när han gick fram och den lät lite under liksom.
Det är ju jävligt kul. Ja. Då börjar det vara jobbiga vibbar när det låter inifrån ett paket.
Exakt. Nej, men det vart ganska kul till slut.
Men brukar det så här inom lagen när man har Secret Santa och så där, alltså Brukar det vara den här typen av lite mer udda julklappar, eller går någon och köper liksom en tröja? Alltså, förstår du? Är det den typen av neutrala julklappar
som gäller också? Nej, men ofta är det ju någonting hånfullt med glimten i ögat.
Ja, exakt.
Det är ju det vanliga. Det är väl, jag skulle säga att det är 90% av gångerna så är det så. Sen har du 9% när det är en flaska vin, och så är det 1% när du kan få en mus. Ja. Kan få ett husdjur.
Spännande. Det är bra!
Ja.
Över 800 NHL-matcher, superhyllade New York Rangers av självaste Wayne Gretzky. Hela 3 JV-medaljer från lika många turneringar. Dessutom både VM och SM-guld. Det är med nästan sinnessjuk meritlista som det här spelgeniet från Örnsköldsvik 2013 valde att lägga skridskorna på hyllan. Nu ska vi reda ut ett och annat från den här otroliga karriären. Varmt välkommen till podden, Niklas Sundström.
Tack så hjärtligt, tackar, tackar.
Hur mår du?
Jo tack, det är bra. Driver vardagen här uppe med och ja, jag vet inte riktigt vad. Lirar lite paddel emellanåt och jobbar lite som scout i hockeyscout, men det finns ju inte så mycket matcher att se tyvärr.
Nej, just det. Du jobbar i San Jose's organisation. Har 2 roller där, jag har förstått saken rätt, va?
Ja, mest är ju scouting och sen försöka vara lite bollplank åt våra europeer som vi har så. Men det prio är ju scouting och leta de bra spelarna.
Mm. Och det är kämpigt nu i coronatiden när det inte är några J20-matcher och sådär.
Ja, framförallt är det ju de som vi, eller som jag ser mest då, och det är ju inställt tills vidare, så det är ju självklart ett stort tapp, så man får för lite så att kolla på TV på SHL och Allsvenskan.
Vi ska kika lite på din karriär här, Niklas. Och det känns ju som att den var ganska händelserik från start. Ditt andra riktiga år i elitserien med Modo blev den här klassiska finalserien mot Malmö 93-94. Det måste ju varit en ganska fantastisk upplevelse så tidigt i karriären.
Absolut, det var en jäkla rolig resa faktiskt. Som du sa så torskade vi i det var 3 matcher då till finalen, eller var det 5, bästa 5 mot Malmö där, ja. Ni borta mot Malmö, och de hade ju ett starkt rutinerat lag och vi hade ju ganska många unga lirare och med Foppa i spetsen då. Så det var en jäkligt kul resa, men tyvärr räckte det inte ända fram, men som sagt en bra erfarenhet.
Var du likt Foppa förbannad på Börje efteråt?
Kanske inte lika, jag tog inte ut det på samma sätt, men nej då, det var Malmö var bättre över serien, så det var inte mycket snack om, men det är en klassiker som han gjorde.
JVM drar igång här nu. Kul ska det bli. Och du är en av de svenskar som spelat 3 sådana här turneringar. Medalj alla gånger men inget guld. Och 92-93 så är du, Foppa och Näslund helt outstanding. Alla från Örnsköldsvik dessutom.
Ja, det var som sagt också ett grymt minne. Jag fick ju vara med som 2-åringar och hänga med storpojkarna i den turneringen. Och fick den äran att spela både med Foppa och Mack i samma kedja, så Min uppgift var ju ganska enkel. Jag stod framför mål för det mesta i powerplay och raka in dem. Vi hade några varianter där som vi körde. Det blev många tomma kassar för mig som var ganska enkelt. Men någon skulle göra det, och det var min tur den gången. Så det var kul.
Peter Forsbergs spel i den här turneringen var ju helt otroligt. Jag vet inte, det är svårt att sätta riktigt ord på det. Men vad minns du bäst från just den här turneringen?
Det var väl självklart att få spela den kedjan, men sen också var det ju på hemmaplan. Det var Gävle och Uppsala, och det var väl, kan ha varit första gången det började tv-sändas också tror jag, så det var ett enormt intresse både på läktaren och på tvn, kommer jag ihåg. Det blev väldigt uppmärksammat, vilket var kul, och efter det och framöver här, som nu är det ju bland det bästa som finns under hockeysäsongen att se på junior-VM. Det är en fantastiskt rolig hockey och hungriga grabbar som är ute och kör järnet och vill visa upp sig. Så det var ett bra minne.
Som du är inne på det här, det är ju, eller det känns i alla fall som att det är en ganska speciell hockey som spelas under JVM. En ganska positiv hockey i många bemärkelser. Upplever du att det var samma sak på din tid, om man säger så?
Ja, absolut. Det tycker jag. Det är ju, om man får säga, grabbar i sina bästa år när man släpper ut dem på bete och alla kör. Och som du sa, en positiv, rolig hockey. Det är fart och fläkt, och nu på senare tid också är det lite annorlunda hockey mot vad då. Då kanske var det mer lite, det gick lite långsammare, men lite mer häng och kläng och lite mer fysiskt. Men som sagt, det är en höjdpunkt på året att få se de där turneringarna.
Du är två given turneringar till där efter den tillsammans med Foppa och Näslund. Var det någonting som stack ut där för din del?
Ja, året efter med de som var födda 74 gick jag ner i Tjeckien, och då var vi faktiskt närmare att ta guldet där. Det hade räckt med oavgjort mot, var det Kanada sista matchen eller vilka det var?
Ja,
sista
jag tror
match.
Det.
Kanada förlorade en match, och hade vi bara fått oavgjort så låg vi under. Vi hade ett mål underläge och vi tog ut målvakten där. Sen missade vi i sista sekunderna ett fantastiskt läge framför mål som vi kunde ha kvitterat och vunnit guldet. Då. Men det var snöpligt, men som sagt också en rolig erfarenhet. Det var många bra lirare därifrån också.
Sjukt att det ska falla på sådana små marginaler. Jag ska ju säga det också att det var ett lite annat upplägg på JVM på den tiden. Ja, då var det ju bara gruppspel. Numera är det ju gruppspel och slutspel.
Jajamän, det var en rak serie som du säger. Ja.
Precis. Vad tror du om Sveriges chanser i år?
Nej, men de ser bra ut. De kommer få känns som att få upp ett starkt lag. Och det blir spännande att se här hur alla kommer och vilka konstellationer kommer att bli i alla länder nu med coronan och inställda ligor och hur det ser ut. Så det kommer att bli ett väldigt speciellt junior-VM, men förhoppningsvis kommer det gå att jämföra och med som sagt mycket underhållning.
Vi återgår till dig här, Niklas. Du tog dig över till NHL där, landade i ett stjärnspäckat New York Rangers. Hur var det att direkt komma över dit och verkligen kastas in i hetluften?
Det var mäktigt. Som sagt, jag fick faktiskt året innan, när vi var färdiga med säsongen i Modo, så fick jag chansen att åka över och träffa laget och organisationen, var med och träna lite grann, vilket jag tyckte var nyttigt att få se hur det fungerar och se på grabbarna och känna lite grann på hur det var, och det betydde mycket för mig. Och det var ganska ovanligt på den tiden, tror jag, att man gjorde så. Men nu för tiden så plockar man över, kan man ju plocka över unga killar och träna och se och träffa och vara med organisationen liksom efter säsongen. Men för mig betyder det mycket, och sen som sagt att komma dit som 20-åring och ha alla de här gamla legendarerna från framförallt från Edmonton-tiden och även Rangers-tiden, så det var mäktigt. Men just då så kanske man inte tänkte så mycket på det, utan då var man mest fokuserad på att lira hockey.
Men det måste ju varit ganska stort ändå när du redan då två slängs in i en lina ihop med Wayne Gretzky. Och ni spelade ihop där med Luke Robitaille i 2,5 säsong blev det väl, va?
Ja, ungefär. Och det, som du säger, det är ju två av världens bästa hockeyspelare genom tiderna, och fick chansen att få vara med där. Det var inte så tokigt, utan då det är väl mest i efterhand man fattade hur mäktigt det var. Just då, som sagt, så var man ju uppe i det och hann inte tänka så mycket. Allting gick ju så snabbt, men självklart var det enormt stort att få äran och lira med de grabbarna.
Hur var han som kärrekamrat, Gretzky?
Han var bra. Han väldigt, väldigt smart, lugn person. Proffsig, superproffsig, både på och utanför isen. Och såg spelet ett snäpp innan alla andra. Även fast han var på slutet av sin karriär så var han med och han styrde och ställde, och det var en ära. Och samtidigt så fick jag lära mig mycket och fick ta mycket ansvar, framförallt kanske i det defensiva jobbet fick jag ju sköta lite extra, och jag fick ju ta i princip alla teckningar i egen zon. De var inte alls intresserade av att ta, så det var roligt.
Men hur var det som relativt ung grabb lira med en man som redan hade sån otrolig legendarstatus? Alltså, stod han med pekpinne mot dig, eller hade du ändå en fri roll utifrån vad du skulle göra på isen?
Nej, utan ingen pekpinne, eller han dirigerade inte så, utan han gillade att spela med mig, tror jag, och det var väl därför man fick vara med så länge med han. Det funkar ju lite så kanske på när man har de där stjärnorna, att de värde lite grann vilka de vill spela med för att vara nöjda och kunna producera och vara som bäst. Och så för mig var det, jag förstod ganska snabbt min roll, vad jag skulle göra. Stå lite framför mål emellanåt och trycka in dem, och samtidigt jobba, ha gjort jobb i det defensiva lite extra. Så det var en roll som jag accepterade och tyckte var skitkul. Det var en dröm att få göra, och framförallt spela i Madison Square Garden med fullsatt arena och alla de storstjärnorna.
Gretzky har ju sagt att du är en av de bästa han spelat med.
Ja, han kan ju hockey, det har jag ju.
Ja. Det var där på
det är faktiskt det är väldigt smickrande att han säger så. Och, det,
men det är väl helt otroligt, Niklas?
Ja, det uppskattar jag väldigt mycket. Och som sagt, att det kommer från han betyder mycket. Och det värmer i hjärtat, och jag försöker få väl berätta för min son och förklara liksom vad han sa egentligen.
99 gick karriären vidare. Då blev det västkusten med San Jose Sharks, och sen blev det också en sväng upp till Kanada i Montreal. Var trivdes du bäst under din NHL-karriär som varade i 10 år?
Jag trivdes bra på alla ställen, måste jag säga. Det var ganska olika miljöer. I Montreal, eller i Rangers, som man började där, så kommer man till en storstad med mycket storstjärnor, och man var ung och fattade inte så mycket utanför hockeyn, så det var en mäktig start. Och sen komma till Kalifornien, vilket fantastiskt ställe att bo och leva på. Kan vara lite väl dyrt, men, men så hade vi ett riktigt bra lag där. Vi var med där uppe i semifinal, kvartsfinaler där, och hade ett bra gäng på gång. Lite längre resor. Västkusten reser man mycket mer än öst, och bara på öst där runt New York-området är absolut det bästa man kan vara med resor och matcher. Så det var en skillnad, men trivdes superbra. Bra organisation, proffsig, femstjärnigt rakt igenom. Och sen hamnade i Montreal, vilket måste jag säga var en fantastisk upplevelse. Det är ju som att spela fotboll i Milano eller Barcelona. Det är ju religion, folk kan hockey, vilket kan vara både bra och dåligt. Men enorm inlevelse och grymt tryck på läktarna. Och staden var ju, vad ska jag säga, europeisk, med fantastiska restauranger, shopping. Allt runt omkring det var också femstjärnet med resor och hur de behandlade en. Så jag måste säga, jag var lyckligt lottat att få spela i tre riktigt bra städer och organisationer.
Ja, alltså genom att tillhöra de här tre organisationerna känns det på något sätt som att du har fått hela NHL-paketet. Alltså New York är ju New York, och sen bo i Kalifornien, soligt, varmt, härligt, och sen hockeyn som liksom är religion uppe i Kanada. Kan du se tillbaka på din NHL-karriär och tänka att vad fan är det jag har fått uppleva egentligen?
Ja, ibland så faktiskt så gör man nästan det som jag sa lite tidigare också. Allting har gick så himla fort de där åren man var där. Om man tänker tillbaka så kanske man kommer ihåg 2-3 år sammanlagt. Det är så mycket som det bara flöt på matcher, och man är åt och sov och spela. Men som du säger, det är tre fantastiska städer, olika delar av den kontinenten. Så det har varit väldigt roligt.
Borde du ha njutit mer?
Så här i efterhand kanske man skulle ha gjort det och hitta på lite med och passa på och gjort saker mer på sidan om. Man sa alltid att efter säsongen, att man, när man bodde i Kalifornien, nu ska jag ta 3 veckor och bila genom USA och åka tillbaks till östkusten. Men när väl säsongen var slut så var man ganska utpumpad och trött på det sättet. Så då ville man i princip bara hem, och då var väl VM någon gång och så här, men annars... Så lite faktiskt. Man skulle ha passat på och gjort mer saker medan man hade tid att vara där. Så är det efterhand.
Men efter 10 starka år, får man ändå säga då, i Nordamerika, blev det en flytt hem till Modo där till säsongen 06-07. Och det gick ju ganska bra direkt, får man väl säga.
Ja, det blev lyckat. Som sagt, det kändes bra. Jag var ganska nöjd där borta. På slutet av tiden i Montreal fick jag spela lite mindre, och jag kände väl att jag hade mycket kvar att ge, så tänkte jag passa på att åka hem. Jag hade många gamla polare som lirade mod, och Svartvald, Timander, Salmonsson, Jonsson, och det var ett bra gäng som man hade chansen att få lira med. Och samtidigt så byggdes en ny arena, Fjällräven Center, eller Swedbank heter den då. Och det blev en enorm succé de första åren, och fick vara med och spela hem guldet redan första året. Var ju det största jag har varit med om. Det var en otroligt mäktig känsla att se alla känslor och all känsla av glädje bland alla supportrar och hela staden runt guldet. Så det var mäktigt.
Man snackar ju om Örnsköldsvik och Modo som Heart of Hockey. Alltså det måste ju varit Ja, men det måste ju varit Kanadas stämning om man så säger där uppe just när ni tog hem det här guldet.
Ja, det var mäktigt. Jag tror att hela första året där med nya arenan så hade vi i princip fullsatt i snitt i publikmässigt också. Och att få vinna guldet, de var ju nära många år medan jag var borta i flera finaler, men snubblade på mållinjen några gånger. Så det var dags, och med all värdighet så fick vi mod att ta hem guldet då. Det var 79 sedan senaste gången, så det var på tiden, känns det som.
Jag vet inte hur du ser på det eller hur ni spelare som var med här ser på det, men för oss utomstående så var det nästan er kvartfinal mot Timrå, det här slutspelet, som stack ut mest. Det blev ju Game 7 och det blev sadden och det var 6 matchstraff i första matchen och sådär. Och ja, det är ju lite av ett derby där uppe också. Kan du ta oss igenom den här kvartfinalen som ju var väldigt speciell?
Ja, det var en väldigt förlösande overtime-vinst där, sjunde avgörande hemma. Det var en tajt och bra och rolig serie, lite smågrinigt och som det ska vara. Och väldigt spännande, jag vet inte, det var väl några fler matcher som gick till overtime också. Så det var ju en otroligt jämn serie, det kunde ha gått hur som helst. Men vi drog vinstlotten och fick vinna där, och sen så flöt det bara på. Jag tror vi torskade första matchen HV. Vi var väl uppe i ruset. Eller var det Linköping först? I alla fall så var det...
Finalen var mot Linköping, va?
Ja, exakt. HV. Men sen kommer jag ihåg, vi mötte HV. Vi vann ner HV i sjätte matchen, tror jag. Vi hade packat med oss väskorna för vi hade förhoppningar att stanna kvar. Och så mötte vi Linköping borta första, tror jag. Då. Ja. Och då var vi helt utspelade, kommer jag ihåg, den matchen, tror jag. Vi var inte alls med, vi var nöjda, kändes det som. Så vi fick tagga om till finalen och de resterande matcherna där. Så på den vägen blev det, och det var fantastiskt.
Om man kollar på din karriär, ett år som sticker ut är ju lockouten. Modo fick ju ett otroligt stjärnspäckat lag som var guldtippat den 04-05. Men du spelade i Milano.
Ja, jajamän, det stämmer bra.
Hur blev det så är ju den stora frågan.
Nej, om vi ska dra lite sammanfattat, så var det så att lockouten började och jag var hemma här och tränade. Vi var ett gäng som tränade, och sen så började Modo fylla på med lite spelare. Så ringde min agent och sa, Claes Elefalk ringde och sa, är du sugen på att spela i Milano? Åka ner och köra några matcher till att börja med, så får vi se hur långt den här lockouten blir. Ja, sa jag. Så det var snabba beslut, så vi packade och åkte ner. Trivdes skitbra. Bodde inte mitt i stan, men bra. En kvart tog det att gå till San Siro. Så man var ju och kollade både alla Inter och Milans hemmamatcher. Plus att vi hade ett bra lag. Vi hade Craig Adams, Carolina, var med oss, och Rob DiMaio, Daniel Kachuk. Vi hade ett bra gäng. Många, alla de här italiensk-kanadensiska legenderna som har varit med i Felicetti. Ja, så det var roligt, och det flöt på. Och så sen, ju längre lockouten blev, så tänkte jag inte så mycket mer på det. Så Modo fyllde på. De kände sig ganska starkt, och jag trivdes skitbra där nere. Så det var ingen snack, och det rullar på. Så det var mycket fotboll och hockey.
Vilket är ditt bästa minne från att spela i italienska ligan, som ju inte har sånt där dunder-renommé, får man väl ändå säga?
Nej, det var väldigt speciellt faktiskt. Matcherna var... Undan de började typ så här 20:15, för folk var ju tvungna att äta middagar innan. De är ju ganska hårda på deras middagsrutiner. Så de
får man inte rucka på.
Exakt, matcherna var sena starter. Och sen kommer jag ihåg att våra fans var ju Inters fans, var samma krets. Vi hade ju ruggig stämning på våra matcher. Den tog väl in kanske 3 500, men, och det röktes, folk rökte och så här. Så hade våran organisation hade sagt åt dem att rökning skulle bli förbjuden på matcherna, för det var väl inte hälsosamt. Då sa bara fans, men då kommer vi inte. De var ju tvungna att släppa på ändå, så det gick inte att hålla. Så det var också, men det var fantastiskt år. Vi spelade också typ den här Champions League, som det hette, tror jag, på den tiden, i och med att de var gamla mästare. Så vi var ju spela, vi gick inte i slutspel, men i alla fall så spelade vi i uppe i Ungern mot Dynamo Moskva, ungerska mästarna och slovakiska mästarna. Men då hade våra fans, de hade chartrat två plan plus att det gick 4-5 busslass. Vi hade liksom 1000 pers på i klacken där uppe. Skitläckert.
Shit. Det måste ju varit en liten krock, vad man ska säga, när du sen kom tillbaka till Montreal igen.
Ja, det var som ett avbrott att börja om på nytt, men det var skitkul. Så vi gick ju faktiskt och vann också. Vi vann i sista avgörande hemma, och i den vevan var det faktiskt när påven gick bort, så vi skulle spela våran sista avgörande match, och den blev inställd på grund av att han gick bort, så hade de här heliga dagarna i dag, så den blev skjuten på, så det var ju också en speciell tid att vara i Italien då, men som sagt en rolig erfarenhet att få vara med om.
Men, så ni fick vänta in, eller vad man ska säga, den här landsorgen, eller vad man nu vill kalla det, innan ni kunde spela den avgörande matchen då, helt enkelt?
Jajamän, jag för mig att det var några dagar vi det var uppehåll, allting var stängt.
Där ställer man in matcher på grund av religion i Kanada, så är hockeyreligion, det är en ganska intressant jämförelse.
Exakt.
En annan lite kul grej, Niklas. Jag såg en hyllningsvideo till dig häromdagen, och i den säger Peter Forsberg att du som ung, citat, var väldigt slö, aldrig hade på dig skridskorna, gick mest runt och hakade.
Ja.
Vad fan menar han med det?
Nej, där vi växte upp i Domsjö då, där både jag och Peter, Andreas Salmonsson, växte upp ganska nära varandra på skolan. Det var en gammal klassisk utering som var uppspolad på vintern, som vi hängde mycket på med sarg, och det var tekades lag och lirades. Och ganska ofta så hade inte jag skridskorna på mig, utan jag körde med dojor istället, och alla andra sprang och körde skridskor, så jag sprang med, och ja, jag kanske hakade lite mycket och så här. Det var därför mina hakningar blev därför de blev så bra, men av någon anledning, jag vet inte om jag tyckte det var rätt skönt att bara springa runt med dojorna där ibland, och så det stämmer bra, och det har jag fått höra efterhand också ganska ofta.
Just det att du satte din hakningsteknik så tidigt då, vad tycker du om nivån idag i svensk hockey där det inte är riktigt lika tillåtande?
Just hakningar är väl känns det som ganska okej att det är borta på det sättet. Men så finns väl mycket annat man kan diskutera angående regler och sånt som jag lite grann tycker. Kanske lite annorlunda, men det är så det är. Och hockeyn har ju utvecklats och blivit en helt annan sport mot för, höll jag på att säga, när vi var aktiv. Men mycket har förändrats med fart och närkontakt och
vi behöver inte göra världens största grej av det, men vad är det främst du menar att du skulle vilja se en förändring av?
Nej, jag känner bara rent generellt kampmoment och tävlingsmoment och att visa känslor tycker jag har försvunnit en hel del, tyvärr tycker jag. Jag tycker det ska vara känslor och kamp, och man ska få ge och ta och liksom vara beredd på att det kan hända grejer ute där, och sen självklart att köra över några i blindside eller sånt där, men det är ju absolut inte okej, eller upp med armbågar i huvudhöjd och så här, men mycket man ser och det som bedöms som vårdslös är ju till stor del ofta puckförarens ansvar också, tycker jag. Man ser för många, i och med att jag ser mycket hockey, eller jag ser mycket hockey och ser utvecklingen på att det är mycket fart på ungdomar och även på alla nivåer, även NHL, SHL, junior, vilken bara den ser, mycket fart, många som åker med huvuden ner och tittar på pucken och sätter sig själv i situationer där man kan råka illa ut, och jag hoppas att man jobbar bort det och jobbar med att upp med blicken och vara beredd att smälla det. Och har det smällt en gång, så lär man sig att nu måste jag verkligen titta upp nästa gång eller inte skära in på blå där, för då kommer en. Så är det lite grann som hockeyn tycker jag är annorlunda. Och jag men lite mer lite mer grinighet vill jag säga också.
Jag förstår.
Känslor, ska man säga så. Mer känslor.
Ja, men det känns som att där uppe i Örvik, både du och liksom Peter Forsberg, ni hade någon form av grundmurad grinighet som ändå var till er fördel på något sätt.
Ja, för det mesta, förutom när man tog alldeles för många misskontakt som man gjorde några år, men... Jag tror det har att göra att man vill vinna och vill så väl. Och det värsta man visste var ju när för exempel man var inne på ett baklängesmål. Då vet man om man satt sitt lag i en situation att man kan förlora och man åker till båset och man skämdes. Man tog sig inte titta någon i ögonen utan tänkte man ännu jävlar nästa byte, då måste vi tillbaka och jämna ut det där. Och idag så tycker jag se, om man följer många killars blickar och deras kroppsspråk, så är det, det är inte hela världen att man är inne på ett baklängesmål, utan det är bara, ja, så är det. Men för mig, jag kan ju bara prata ur min syn, det var, jag värderade det väldigt högt och liksom satte en stor press på mig själv att sådana grejer var värdefullt.
Det beror på lite hur man ser det, men ungefär 10 hela säsonger i Modos A-lag. Men när du var tillbaka här efter NHL-karriären, var det någon spelare eller sådär som du var extra grinig på ofta? Var det någon du hade extra svårt för att möta? För hade du någon nemesis liksom?
Nej, men det fanns ju alltid killar som var dryg att möta, som hade det här liksom, kom in under skinnet och jobbiga, som man liksom ibland la för mycket fokus på. De här klassiska Jämtin, Ledin, även Lance Ward, det fanns ju alltid, och som behövs inom hockeyn tycker jag, de här profiler och som startar lite skit, att det blir lite uppskruvat runt omkring och att det händer saker. Det tycker jag absolut ska tillhöra hockeyn, men så länge det är ärliga tag och liksom att man är med på det, så tycker jag inte alls att det är fel.
När tror du vi får se Modo i högsta ligan igen?
Jag hoppas snart. Det är en lång väg att gå. Det är väldigt svårt, som jag brukar säga att många, det är nästan svårare att spela allsvenskan än i SHL. Och problemet kan ju bli också när man blir, som framförallt i fjol då, när det gick bra och hade mycket bra lirare, som då blir man sönderplockad, då blir man som en språngbräda istället för många killar. De kommer hit och gör bra säsonger, så vill de vidare till SHL eller ut i Europa, och det är tufft, så det gäller att få killar som vill vara kvar. Som Timrå har ju lyckats bra, Björklöven lyckats bra med det i år, de har ju varit lite annorlunda situationer, men det är det som tror jag behövs, att man får ha kvar dem ett extra år, att de vill vara kvar och spela mycket och få istid och vara med och vinna, istället för kanske, man har sett många killar, inte bara sådana exempel, men även juniorer som vill framåt för fort och ska upp så fort i ligorna och få mindre och mindre istid, och utvecklingen hämmas av det, och då är det viktigt att ha bra rådgivare och föräldrar som kan guida en.
Det här avsnittet kommer ju komma ut på julafton.
Åh, vilken julklapp!
Ja, det är otroligt till alla lyssnare, va? Men vad är det viktigaste på den Sundströmska julen?
Ja, den har varit ganska olika på sista året. Vi har varit ute och rest med, familjen åkte iväg några jular här, sista jularna, men... snö vill man ha, man på hemmaplan, snö och jag gillar kalvsyltan faktiskt, det brukar vara en av mina favoriter. Julskinka med äppelmos också, inte helt fel. Dopp i gryta.
Fan, ni är speciella där uppe i Norrland alltså. Niklas Sundström, stort tack för att du tog dig tid och god jul på dig.
Ja, detsamma, tack.
Det var så allt för 12:e avsnittet av Släppsargen, tillika vår julpodd får man väl säga. Givetvis i hockeyns tecken, men med lite ho-ho på sidan av.
Ja.
Så det var mys. God jul, Robin.
Ja, men god jul själv, Nick, och god jul alla lyssnare. Får jag slänga med att jag tycker att det är väldigt kul att det är fler och fler som lyssnar på oss. Vi uppskattar det väldigt mycket, och det är väl egentligen julklapp nog för oss, va?
Absolut, det är julklapp nog för oss, och vi är, som du säger, superglada. Och så hoppas vi väl att det här kan vara en liten julklapp från oss till dem helt enkelt.
Ja.
Ni ska naturligtvis följa oss på sociala medier, Facebook, Instagram eller Twitter. Vill ni oss någonting så hör av er antingen till vårt konto Släppsargen eller till mig och Robin. Så, ja, men så hörs vi med en nyårsspecial om en vecka igen. Vi öser på genom vintern. Njut av julmust och käk och någon julklapp och hela den biten nu, Figge.
Ja, detsamma, Nicke. Och god jul, gänget. Alla polarna där ute.
God jul!
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.